Jag är lite osäker på jag skulle börja. Det är svårt ibland att veta hur ärlig man ska vara. Ärlig ska man ju vara, men just hur mycket man ska dela av sin egen situation, eller vad man säger, hur just att stå här, det är ju, det kan ju verka väldigt liksom fromt och här heligt, liksom att man på något sätt alltid ja, men jag och Gud liksom, vi är så här. Så, men det är ju, det är också, det är tungt ibland att stå här liksom. Och just den kampen är svår ibland att landa i. Hur mycket ska man dela av den? Jag var inne lite på det förra veckan, just det här med den andliga kampen. Men jag tror aldrig jag utvecklade det, för ja, men det kändes, jag tror ni som var här förra veckan, eller jag upplevde som att det var den sämst förberedda predikan jag någonsin har haft. Så. Och jag tror också det speglades av i det jag försökte förmedla. Eller så tänkte ingen på det. Och det var ändå några som kom med efteråt och sa, men det där var intressant. Och då, för mig blir det ju bara, ja, men det blir bara nåd i det hela. Och jag inser ju att ja, men det, ja, men det är så gott att det inte kretsa kring mig. Att det handlar ju inte om mig. Man vill ju gärna tro det ibland, eller hur? Att ja, men världen kretsar kring mig. Så att det kretsar kring en själv. Så. Men nåden är att förstå att det inte gör det. Att, även om jag totalt misslyckas i att försöka förmedla någonting, så kan ändå Gud göra det genom sin ande. För jag har en god herde i mitt liv som gång på gång leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. För det är därför jag står här, för att låta Guds namn få bli till större välsignelse i era liv. Så. Och ni behöver inte vara oroliga. Jag är medveten om att jag inte är mer betydelsefull än någon annan i detta rum. Men det är lätt ibland att fastna här uppe med fötterna på scenen och lite inbilla sig det. Men jag har en god herde som påminner mig ständigt om att Herren är min herde. Vi samlades till bön här i onsdags kväll och läste från första Johannes brev. Väldigt intressant brev, spännande. Så står det i en vers där i första kapitlet: om vi säger att vi har gemenskap med honom, alltså Jesus, och samtidigt vandrar i mörkret, då ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Så står det: Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Och det här blev så, det kan väl låta som väldigt svåra ord och sådär. Alltså om jag säger mig ha en herde i mitt liv, men jag inte följer honom, är det då min herde? Så vi har ju den här predikoserien, eller jag har, så har jag försökt ja, men lyfta upp de här olika Guds namn i Gamla Testamentet. Väldigt många olika namn, vissa lite mer begripliga än andra, men jag tror det som vi har här i dagens text är nog kanske det något som de flesta kan, en text som de flesta känner igen. Jonathan läste det här inledningsvis, och det är ju den, det är ju den psalm i Psaltaren som är mest känd av alla, den 23:e psalmen. Jag ska läsa den igen här. Jag läser från Folkbibeln, så står det så här: Herren är min herde, mig ska inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. Han ger liv åt min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Även om jag vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont, för du är med mig. Din käpp och din stav, de tröstar mig. De dukar för mig ett bord i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Jag har godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar, och jag ska bo i Herrens hus för alltid. Ni märkte, det var lite annorlunda texten än i Bibel 2000, eller i den äldre versionen också så. Jag ska gå igenom lite den här. Jag tänkte bara vi ska ta oss igenom den här salmen och se lite vad vill det säga till oss idag. Om man har läst igenom, om man börjar i Saltaren i början och läser som som det kommer så hur Gud har beskrivits tidigare, så har det varit med betydligt större metaforer som kung eller befriare, eller kanske lite mer personliga opersonliga som klippa eller sköld och sådär. Det är olika så bilder som används av Gud. Men nu då en herde. En herde är ju betydligt mer, vad ska man säga? Det säger mycket mer. Det är en metafor som är betydligt mer omfattande och lite mer personlig. En herde är ju en som lever med sin flock. Och herden är allting för sin flock. Den är en vägvisare, den är läkare, den är beskyddare. Herren är min herde. Jag tänker det är ett väldigt starkt uttryck som David kommer med här. Han var själv herde. Han visste fullt ut innebörden av det här uttrycket. Jag gillar, men inledningen är ju väldigt poetiskt. Det är väldigt vackert. Men han låter mig vila på gröna ängar. Vem kan inte tänka sig in i det vackra där liksom? Han för mig till vatten där jag finner ro. Han ger liv åt min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Kan vi stämma in i de orden? Kan ni ta dem till er? Kan ni beskriva Gud så här? Är det så ni beskriver Gud när ni berättar om honom? Han leder mig på rätta vägar. Han ger liv åt min själ. Jag tycker det är så fina ord. Så verkligen, de går in i djupet på livet. Och jag tänker det är en väldigt viktig inledning här på den här salmen, för det visar hjärtat hos herden i relationen till sin flock. Han ger liv åt min själ. Vi hörde Jonathan läsa, han ger mig ny kraft. Ni som är vana vid lite äldre översättning, men han vederkvicker min själ. Eller hur? Men det är ju samma sak som de vill förmedla här. Om vi tänker oss det här bortsprungna fåret som uttröttat och slut på krafter blir buret tillbaka till flocken av herden. Och när det talas om själen så är det ofta synonymt med livet. Och på samma sätt så vill Gud leda oss tillbaka när vi har gått vilse och leda oss in på hans vägar på nytt. Återställa kanske skulle vara ett bättre ord. För då innebörden är att göra något sådant som det en gång har varit. Han ger liv åt min själ. Liv som vi var skapade att ha i Guds närhet. När Jesus berättar liknelsen om det förlorade fåret. Med fåret som har gått vilse. Och så går herden ut och letar efter det. Och så står det, eller så säger Jesus, att han letar tills han finner det. Han letar tills han finner det. Och den bilden får vi ha med oss också här. Sen blir det ju lite tyngre. Och så är ju livet ibland. Livet, men dödsskuggans dal. Även om jag vandrar i den mörkaste dal eller dödsskuggans dal. Alltså även om vi vandrar på den väg som Herren har lett oss in på. Så kan vi ändå komma till en plats där mörker råder. Där mörket kan kännas tätare än någonsin och skuggorna liksom tar bort allt ljus. Och då kanske det inte är lika enkelt att stämma in i Davids ord här. Men löftet finns där för oss att luta oss mot. Att även där, även i de mörkaste av platser på livets vandring. Även i de situationer som känns tyngst och jobbigast. Så vill Gud leda oss igenom. Han vill viska i vårt öra. Jag är med dig. Frukta inte. Jag är med dig. Och märker ni det när vi läste att salmen också nu blivit lite mer personlig. När vi gick från vers 3-4. Så har Gud gått ifrån att tala om Gud till att tala till Gud. Det är nu ett personligt du istället för det lite mer avlägsna han. Och nu kommer vi kanske också till det mest svårförståeliga i salmen. Du dukar för mig ett bord i mina fiendes åsyn. Vad betyder det? Du dukar för mig ett bord i mina fiendes åsyn. Men till en början så måste vi se till detta skifte, tänker jag, som har ägt rum här i salmen. Det som började som en metafor där människan jämförs som får och där Gud är heden. Men nu finns väl inga får som sitter vid bord. Har ni sett det? Eller något får som dricker ur en bägare. Nej, men Gud presenteras inledningsvis som herden. Och många gånger i livet så behöver vi också en herde, eller hur? Vi går vilse, vi gör saker som är fel och vi känner oss borttappade. Och då behöver vi en herde som leder oss på hans vägar. Någon som bjuder oss in till hans bord. Där han inte längre är herde utan då blir han en värd, eller hur? Han är värd för det här stället. Vi är inte längre får, vi är människor, vi är skapade till Guds avbild. Människor som kämpar mot fiender, som vinner segrar i den kraft och den självsäkerhet som Gud ger oss. Vi är inte hjälplösa får längre när han har lett oss vidare utan vi får göra vår del med Guds hjälp. Att duka ett bord, det finns flera tillfällen beskrivet i Bibeln, sådana tankar. Och det förknippas också, eller oftast med att man ställer fram det som behövs. Alltså när vi ställs inför våra fiender, när vi ställs inför det som tynger oss i livet, när vi går genom dödsskuggans dal, när vi kämpar den ena kampen efter den andra på livets vandring. Där mitt i det så vill Gud duka fram det som vi behöver för att övervinna det. För att vinna den kampen. Och det ord som också här är översatt till smörja. Du smörjer mitt huvud med olja. Det betyder egentligen göda i det här sammanhanget. Alltså tänk på en gödkalv som man ger extra mycket mat eller vad det är som, så att den ska bli större och fetare. Så. Att den blir någonting som den inte kan bli bara i egen kraft. Och det här det är väl också, men Gud vill ge oss den mod, den styrka som vi inte har i oss själva. Men det som vi behöver i åsynen av det som möter oss på livets vandring. Där vill Gud ge oss det vi behöver. Han dukar ett bord för oss i varje tung situation i livet. Vi kan också bredda den här bilden lite. För när man i Gamla testamentet äter och dricker vid någons bord, då skapar det också ett band av lojalitet. Och det kunde också vara tecknet på att ett förbund hade instiftats. Och vi ser ju hur Jesus också knyter an till detta vid den sista måltiden. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod. Så att vara Guds gäst, det är mer än att bara vara en bekantskap för en dag. Det är en inbjudan för livet. Att leva tillsammans med Gud. Och avslutningen av salmen ger oss också målet med hela resan. Hela vandringen genom livet. En vandring där Gud är med oss. Men där Gud också till slut leder oss till sitt eget hus. Och här har vi också liksom evighetshoppet. Ett hopp för mörka såsom ljusa dagar. En plats där godhet och nåd får följa oss för alla dagar. Där jag ska få bo i Herrens hus. Evinnerligen står det, va? I gamla testamentet, i den gamla översättningen. Herren är min herde. Mig ska inget fattas. Jag tänker detta är ju också ord som Jesus anspelar på när han säger att han är den goda herden. Johannes 10 läser vi det. Och där berättar Jesus hur herden ropar på fåren med dess namn. Och så för han dem ut på bete. Och det finns bevis från den antika Mellanöstern just på hur fåraherdar faktiskt kallade sina får vid dess namn. Och eftersom fåren här kände igen herdens röst så följer de med ut till de öppna landskapen för att beta. Kanske inte hade 700 lamm då. Så, men just att fåren känner igen sin herdes röst. Skulle det kommit någon i syfte att röva bort fåren så skulle inte fåren känna igen rösten. Och då följer de inte med. Fåren följer sin herde därför den känner igen hans röst. Känner du igen Jesu röst? För varje dag tänker jag att Jesus vill komma till din dörr. Och så knackar han på. Så vill han kalla dig på namn. Han vill leda dig genom varje dag. Vet du vilken av alla röster som talar till dig? Som du ska följa. För vi lever idag i ett brus av så många olika röster. Många röster som också vill leda oss långt bort ifrån Gud. Men var förvissad om att Jesus kallar alltid på dig. Han kommer till din dörr och så kallar han på dig vid namn. Han går alltid före dig och han vill alltid leda dig. Lyssna till hans röst. För det är den tryggaste röst du kan lyssna till. Jag vill läsa psalm 23 en gång till. Herren är min herde. Mig ska inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han ger liv åt min själ. Han leder mig på rätta vägar. Sitt namns skull. Även om jag vandrar i dödsskuggans dal så fruktar jag inget ont, för du är med mig. Din käpp och din stav, de tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Ja, godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Och jag ska bo i Herrens hus för alltid. Amen.